Jag tänkte ju Markus möjlighet att kommentera det som har sagts innan jag släpper in er.
Nej, jag tycker det var väldigt snälla synpunkter så på rapporten. Jag hade kanske hoppats på lite mer. Men det var jättebra synpunkter, och jag menar, väldigt mycket av det som Pernilla och Anna beskriver handlar ju också om förutsättningarna för att göra utvärderingar i specifika fall, och att man, det finns ju faktiskt något, självklart ett behov också att man upplever på sida av att i vissa fall titta på en utvärdering, och att man känner titta på en insats som man kanske inte är beredd att betala så mycket alltid. Men vi tycker att det då är, eller att det, och att man följer då OECD-DACs kriterier som lätt leder till att det blir ganska många frågeställningar som kommer in i de här studierna. Det nämndes också det här med att det finns ju en del midterm reviews bland de här utvärderingarna som vi har gått igenom. Vi har ju bara tittat på allting. Samtidigt så är det rätt svårt. Jag tror att det är en och det kan man naturligtvis diskutera. Hur påverkar det då våra slutsatser om hållbarhet och sådär? Men vårt val var där tydligt att vi tittar på allting. Vi har med allting. Det är en del midterm review som finns med i det här. Och det handlar ju om också att visa så att säga på att enskilda insatser har faktiskt olika tidsperspektiv. Och det är lite grann det som är vår övergripande. Det måste finnas en idé om från början, så att man försöker planera utifrån att ha en idé om när någonting då ska vara hållbart, så att säga. Men den bedömningen måste någonstans också göras från Sidas håll, antar jag, i det enskilda fallet helt enkelt. Så det beror på. Och det reser ju då naturligtvis också ännu svårare fråga i det här, när vi har ju då lagt ihop en mängd olika studier, och sen så räknar vi så att säga hur många som kommer fram till en viss slutsats och lägger in det i tabeller. Det blir ju delvis problematiskt också att göra så om man ska vara självkritisk, det vill säga därför att en insats är hållbar vid en viss tidpunkt går inte självklart att jämföra med att en annan insats inte är hållbar på det enkla sättet, det vill säga att i meningen att man kan göra någon värdering av det, så att säga. Det är väl egentligen den typen av insikter som har varit för oss också det viktigaste, att man behöver fundera mycket mer på det här med vad, när det är ett problem med bristande hållbarhet och när det inte är ett problem. Vi skrev ju det också i den här debattartikeln som jag och Janne skrev, att ja, det är inte självklart ett problem att om man har en organisation som jobbar med mänskliga rättigheter i en extremt repressiv miljö, då att den insatsen är beroende av en biståndsfinansiering i någon mening, och att den aldrig skulle finnas eller resultaten aldrig skulle finnas. Utan den bedömningen måste man göra från fall till fall, så att säga. Så det är en komplex fråga.
Ja. Tack så mycket. Diskussionen hittills har handlat väldigt mycket om bedömning av hållbarhet och vilka behov av metodutveckling som finns, inte så mycket hur, men att det finns, känns som det finns en samsyn kring. Ni har inte gjort några reflektioner utifrån, kanske inte utifrån den här studien, men också utifrån det jobb ni gör till vardags, huruvida det här föranleder liksom någon omprövning av det sätt på vilket biståndet genomförs, utan det har handlat mycket om. Ni kan fundera om ni vid tillfälle vill reflektera över det, men nu tänkte jag släppa in publiken, och då kommer jag göra så här, att det här spelas ju in så att folk som lyssnar ser inte vilka ni är, så oavsett om jag känner igen er eller inte kommer jag säga du där, och så får ni presentera er. Du där.
Hallå, Lennart Wohlgemuth, Göteborgs universitet för närvarande. Det här var ju väldigt positivt, det var en bra rapport och alla var väldigt positiva över det här. Så egentligen finns det inte så mycket att lägga till i sak. Ja, vad jag förvånar mig över är dock att reaktionen på den här rapporten är så relativt njugg. Jag ska bara berätta att då Kim Forss la fram sin rapport 1987-1988 över då man tittade på ett 70-tal insatser i tre länder i Afrika, och det var fyra nordiska länder. Jag satt i verksledningen då, och de la fram och visade på hur otroligt låg de bestående effekterna av biståndet var på de insatser. Jag tror att det här mättes efter insatserna var genomförda. Så kom det liksom som en chock för alla nordiska länder. Och jag fick då som uppdrag genom verksledningen att genomföra ett program för hur man skulle utveckla kunskapsutveckling inom ramen för bistånd på ett helt annat sätt än tidigare. Och jag reste runt i samtliga ambassader för att övertyga dem hur man skulle arbeta. Vi hade möte med alla konsulter i Sverige och liknande. Just för att vi såg hela idén med biståndet skulle vara att det skulle få bestående effekter. Ja, men hur man än diskuterar alltså definitionen av sustainability, bärkraft, så gäller det ju att så är hela idén med biståndet alltså att det vi gör ska medverka till att det blir bestående effekter. Och därför hade det här så stor intryck på oss. Kommer den här rapporten att få motsvarande intryck på Sida och på andra medarbetare inom biståndet? Det är min fråga.
Bra fråga. Ska vi ta en... Vi har... Du där, sa jag att jag skulle säga. Då säger jag det. Och sen du där.
Hej, Stefan Heilschöf från CIVI, Stockholm International Water Institute. Jag vill först tacka alla som var här i panelen. Och tyckte det var jättebra att ni särskilt tog upp den här med effekten av beteendeförändringar i, alltså, och bistånd. Och när man tar till exempel att en policy eller en lag hade införts och sen ändrades igen, då måste man säga, då finns det åtminstone en förändring eller en hållbarhet att många hade upplevt hur det var att leva under ett annorlunda lag, även så det hade ändrats tillbaka. Så då finns det större möjligheter att sen i framtiden att man påverkar då, eller att indiska befolkningen ändå vill ha en ändring, en lagändring eller så. Så då finns det ändå en möjlighet för en hållbar ändring eller en långfristig ändring. Och hur långt ska man då till exempel mäta? Är det när man har uppnått en lagändring eller ska man titta 30 år framåt och så vidare? För vi kan ju inte tvinga med våra biståndsarbete att förändra. Vi kan bara försöka påverka, och det här påverkan, det måste jag säga var hållbart i alla projekt som ni beskrev.
Tack. Hej, tack. Jonathan Rentz heter jag från SIDA. Tack för en väldigt intressant diskussion. Och två korta reflektioner. En var, jag tror, för mig det handlar väldigt mycket om frågan om när vi pratar om hållbarhet. För mig, jag ser inte en stor skillnad med väldigt mycket, det är samma sak som långsiktiga biståndseffekter som också Anna sa, och även impact, om man får säga så, någon slags, och då tycker jag har lite svårt att förstå, jag tror eftersom någon slags bedömning av någon impact eller långsiktig effekt finns alltid med, det kanske kallas inte för hållbarhet i det bemärkelsen, men jag tycker den idén finns alltid med i bedömningen av olika insatser. Sen blir det kausaliteten såklart, som vi vet, att eftersom över en lång tidsperspektiv, den sphere of interest som man ofta säger, det är det som är väldigt svårt att göra en direkt koppling. Så den långsiktiga effekten eller hållbarhet är väldigt svår att koppla tillbaka till själva insatsen. Den utmaningen känner vi till. Men sen tänker jag att den... som också nämns, den frågan om ägarskap tycker jag är väldigt relevant, eftersom frågan är hur gör man en värdefull bedömning av hållbarhet eller långsiktiga effekter redan från början. Det är väldigt svårt, det vet vi. Men jag tror ägarskap kan man konstatera en av de kanske den viktigaste förutsättningen för långsiktig hållbarhet, och den har varit väldigt centralt i svensk bistånd. Sen kan man alltid diskutera om man kan göra den bedömningen bättre, men jag tror ägarskap är kanske ska nämnas i samband med när vi pratar om hållbarhet, för jag tror det är där som är, det är verkligen avgörande om det finns en chans för en hållbar effekt.
Tack. Ska vi ta en, vill ni respondera på det om var tar rapporten vägen, effekter av rapporter, ex post-frågan och
Nej, jag ville bara svara på den här frågan som du nämnde, Lennart, det här med liksom hur upprörda hur upprörd bör man vara? Jag tycker det är väldigt intressant att återigen, jag tänkte på det här development talk som Sida hade förra veckan som inleddes av olika, men när Sidas generaldirektör också sa att det är viktigt med resultatfrågor, för det handlar om att vi hjälper det långsiktiga målet med svensk bistånd, som handlar om att minska fattigdom. Och jag tänkte lite på då, som jobbar både med resultatfrågor och med utvärderingar, att ja, men vet vi det? Vad vet vi om de långsiktiga effekterna av svensk bistånd? För att så att, och då om man då tittar på de här decentraliserade utvärderingarna, så kan jag säga att det, man vet ganska lite om det. Och då är frågan då, ja, men vad har vi för några andra verktyg för att svara på den frågan? Så att jag tycker att det är potentiellt en ganska kontroversiell fråga som ligger i det här, som jag skulle tycka är intressant att höra Sida eller UD reflektera över. Hur vet vi? Vad vet vi vad som händer? För det är ju otroligt viktigt. Vi har gjort sökningar på poverty reduction i de utvärderingar som vi gör, och det kan säga, det nämns ju knappt, vilket är ett problem i sig.
Det är svårt att i majoriteten av de utvärderingar som Sida gör lära sig någonting om den långsiktiga effekten av det svenska biståndet.
Om du bara tittar i antal, då kommer decentraliserade alltid att vara flest, per definition. Men liksom, om du vill titta på substans, så är det kanske inte de som tar sig an det här, den här frågeställningen på bästa sätt. Så komma tillbaka till Lennart, hur har reaktionen varit och var den, om vi pratar inom huset, så tror jag att vi har varit lite så, ja, jättebra fråga, men det kanske inte är riktigt, det är inte så konstigt att vi inte får tag i den riktigt i det vi tittar på. Då är frågan kanske, hur ska vi titta på, skulle det se annorlunda ut om vi tittar på centraliserade utvärderingar till exempel, där det då finns en hel rad som har faktiskt gjort en sån här del, en del längre. Men det föder ändå in många, många bra frågor. Så jag tror inte att den bara kommer sättas på hyllan, utan jag tror att det har satt igång, bland annat som vi hörde från Cecilia, kommer tillbaka igen, att om vi vill ta den här frågan på allvar, så behöver vi både diskutera vad, liksom vilken del av den, hur, när behöver uthållighet, när är det prioriterat, när är det inte det. Jag tror personligen inte att det är egentligen en definitionsfråga. Jag tror det är ganska bra. Vi håller på att uppdatera, kanske jag ska säga också, egentligen hela metodstödet från gruppen UTV på Sida, där handboken kommer att se någorlunda, lite annorlunda ut. Och där vi inte har en egen definition, utan vi förlitar oss definitionsmässigt på OECD-DAC. Det var ju lite tråkigt då kanske att ni tyckte att den var bättre än den vi hade tidigare. Men vi tror att det finns ett värde i att inte ha flera olika definitioner, utan vi följer den som är den rådande. Och så är vi istället engagerade i diskussionen runt hur eventuellt de behöver uppdateras i ljuset av Agenda 2030 och SDGs. Och där finns den diskussion som precis börjar nu. Och det kan vara ett forum för att också diskutera själva hållbarhetskonceptet per se. Är det, hur relevant är det givet de andra kriterierna, eller eventuellt andra aspekter av kriterierna? För jag håller med dig också, Jonathan, att impact och uthållighet ligger ibland ganska nära varandra, särskilt om man pratar på insatsnivå. Så det finns väldigt mycket tanke vi kan lägga in i det här. Men att vi bör använda, jag håller också verkligen med, att vi bör använda utvärderingsinstrumentet som ett instrument för reflektion och lärande, för accountability. Och då måste vi vara selektiva med vad vi tittar på. Och vi kan inte heller göra bra utvärderingar om vi inte får in det tänket tidigt i insats, i insatsdesign. Så att den här frågan som vi var inne på, hur, om man vill följa upp det här på ett vettigt sätt, så måste man tänka till tidigt. Så hela resultatfrågan där vi går in mot Sida tar en syn på resultat som styr längre bak i resultatkedjan, skulle jag vilja säga. Fokus längre bak i resultatkedjan, där beteendeförändringar är en indikation på att det verkligen har hänt någonting på outcome-nivå. Och där måste utvärdering ligga och följa med. Och vi måste ha programmering på insatsnivå som har ett system för både uppföljning och utvärdering som bakas in från början. Annars klarar vi inte av att ha flexibla insatser och jobba liksom modernt så som vi vill göra.
Kim?
Bara en kort kommentar om den här frågan om metoder. Det var två av er som tog upp det. Jag tror det är två väldigt olika saker man måste hålla i huvudet här. Det ena är bedömningen av sustainability när man tittar långt tillbaka i tiden. Och då menar jag faktiskt att för att bedöma sustainability behöver man titta rejält långt tillbaka i tiden för att få en tillförlitlig kunskap om det. Då är det en metodutveckling som är av en annan karaktär. Man behöver låna från vetenskapliga discipliner som sysslar med det långsiktiga, från historiker och så vidare. Man får glömma bort frågorna om attribution och sådant som vi är vana vid, för det är inte relevant längre. Det behövs en mycket större förståelse för den kontext som samhällsförändringarna äger rum i. Så det är nog i stor utsträckning andra människor som behöver göra det än vi som är utvärderare nu för tiden på sidan. Det är en annan kompetens som behövs. Sen är det den här bedömningen av sustainability som görs när ett projekt tar slut eller ganska snart efteråt, och där man tittar framåt. Ja, då är det egentligen en annan metodologisk kompetens som behövs igen. Och där behöver man låna från eller få in folk som förstår sig på framtidsstudier och kan den typen av forskning. Och det är också något annat. Så det behövs åtminstone två olika metodutvecklingsprojekt för att komma till rätta med frågorna och de olika behov av att bedöma det som finns i biståndet.
Tack. Nu är målet att vi har satt igång ett samtal med det här som vi hoppas ska fortsätta. Men just det här samtalet kommer vi inte kunna fortsätta längre än 4 minuter till ungefär. Jag har lovat 2 personer till att få ställa frågor. Jag hoppas ni kan göra det inom loppet av, säg, 30 sekunder var eller något sånt här. Så att vi också hinner få reflektioner över de frågorna.
Jag blev jätteglad av
Kims... Vill du presentera dig?
Förlåt?
Så. Vill du presentera dig?
Jag blev jätteglad av Kims 3 exempel, därför att de tar upp de 2 frågorna som så att säga saknas i den här rapporten och som ofta saknas i de flesta utvärderingar, vilket framgår av den här rapporten, nämligen kontext och den här med långsiktighet. Det långsiktiga kan man åstadkomma genom antingen försöka få framtidsforskare att titta framåt vid utfasningen eller att göra dem väsentligt senare och då komma fram till och då få en viss möjlighet att se vad som faktiskt har hänt. Kontexten stavas ofta politik, inte policy utan politik. Och ditt exempel här med Sido, Du nämnde inte det, men den tanzanska politiken på det här området har ju, jämfört med då när det utfasades, har ju förändrats 180 grader. Och det kan ju möjligen vara så att det är därför som företagen har kunnat komma upp till ytan igen. De där 2 punkterna tror jag är väldigt viktiga om man vill ha med långsiktighet och... Jag tror att det här med kontexten måste få bli en större fråga i utvärderingar, när utvärderingarna som instrument, att det alltså finns med då. Tack.
Tack Bertil Odén.
Stefan Dahlgren, utvärderingskonsult och tidigare lång tid på Sida. 3 snabba kommentarer. En är att en slutsats från den här presentationen och karaktären utav utvärderingarna ni har granskat är att de egentligen är del i beredningen. är alltså ett tydligt exempel på det som ofta brukar sägas på Sida, nämligen att det är en otrolig övervikt av beredning och planering, medan däremot intresse av resultat och framförallt erfarenheter för framtiden har betydligt lägre dignitet. Och det slut för mig till en gammal diskussionspunkt på Sida om vad som händer på slutet av en insats. Sidas handböcker för genomförande av biståndet har nästan alltid haft med någon passus om att det ska göras en slutrapport. Ingen människa på Sida har någonsin skrivit en slutrapport, eller ytterst få har gjort det. Lennart säger att han har gjort det, men det kanske är så, för han har skrivit metodhandböcker. Men det här illustrerar väldigt mycket, så att säga, en felaktig tyngdpunkt, och att det finns egentligen inget genuint intresse av att lära sig om långsiktighet, långsiktiga effekter. Och det manifesteras ju också av att det finns så otroligt lite pengar för genuina ex post-utvärderingar, när man kommer tillbaka efter flera år och ser vad som har hänt. Det som Kim redovisade är ju mera liksom ett personligt intresse. De exempel som finns är i och för sig bra, men fåtaliga, nämligen landutvärderingar. Det gjordes ett antal landutvärderingar när Sverige drog sig ut Vietnam, Laos och Sri Lanka för några år sedan. De är verkligen intressanta från hållbarhetssynpunkt och långsiktighetssynpunkt. Det finns goda erfarenheter där att ta tillvara. Min tredje kommentar gäller intresset för mottagarlandets intresse och partners intresse för den här typen av långsiktigt inriktade utvärderingar. Där man verkligen kan, det är ju de, våra partners, som egentligen skulle ha nytta av långsiktighet, långsiktiga effekter och erfarenheter som pekar på hur man ordnar det hela för att det ska få hållbarhet. Där finns ju ytterst få initiativ, tror jag. Jag gjorde en studie för några år sedan om landutvärderingar och blev då förvånad över det fullständigt icke-existerande intresset från partnerländerna över landutvärderingar. Det här skulle ju ge dem en fantastisk möjlighet att jämföra vilka givare är intressanta, vilka är effektiva, vilka kan vi riktigt utnyttja. Men det blir det som en slutfråga, en slutkommentar. Det är, hur kan man stimulera intresset hos partners för långsiktiga, reella ex post-utvärderingar? Tack.
Och de frågorna ihop tillsammans med era slutkommentarer tänkte jag att ni skulle få ungefär 30 sekunder var på er att besvara nu. Ska vi börja med Kim och gå bort åt Marcus?
Ja, det är ju viktigt att göra långsiktiga utvärderingar, men frågan är hur viktigt det är och hur många som ska göras. Och på EBA har vi nog sagt att alla utvärderingar kan ju inte ha den karaktären, men några ska ha det. Så vi har ju haft en utvärdering av 50 års landsamarbete med Tanzania. Vi har haft en lite längre utvärdering av samarbete med Uganda. Och så har vi en på gång om Bosnien nu som också tar ett lite längre perspektiv. Och i en portfölj av att man har en 10-15 utvärderingar studier under ett år, att det är en eller två av dem som tar ett långsiktigt perspektiv, tycker jag är ganska bra. Det är kanske det man kan begära av en organisation som oss. Personligen skulle jag inte ha någonting emot om det blev ytterligare ett par stycken. Men det finns också många olika saker att titta på. Så det är en praktisk konklusion som jag personligen drar av det här. Att det ska finnas med i portföljen. Är man en organisation som gör utvärderingar så ska det finnas en 5-10% av dem som faktiskt är riktigt långsiktiga.
Ja, när jag tänker, nu är vi här och pratar mycket kring utvärderingar, men jag tycker återigen att kanske se alla de här bitarna som behövs på plats. Utvärderingen har sin funktion, men även andra, alltså det som organisationernas egna uppföljning, dialogen mellan Sida och partnerorganisationerna, att det blir en helhet kring det här. Allt ligger inte i utvärderingar, och jag tror att det finns olika sätt att också fånga de här mer långsiktiga förändringarna. Det är inte bara utvärderingar, vill jag säga. Det är en viktig del, och jag tror att där kan man göra intressanta saker metodologiskt, men också kanske slå ett litet slag för ett bredare tänk.
Ja, jag tar med mig att tack för jättemycket idéer här. Att det här är verkligen början till ett fortsatt samtal om en viktig fråga, som vi sa redan från början. Och jag tar med mig det här med tydlighet i vad man menar. Är det många saker som vi redan försöker göra ganska mycket av, och vi kanske kan göra både bättre men i lite större skala på något sätt. För det är också en utmaning för oss hur om utvärderingsenheten eller utvärderingsfunktionen på Sida ska stötta operations och ambassader i att bli bättre på detta. Hur gör vi det på ett smart sätt? Är något som jag tar med mig.
Ja, bara två delar. Vi har ett resonemang också i rapporten i slutet som handlar om det här med hur man kan fundera kring hållbarhet när insatserna faktiskt fortfarande pågår. För att det ligger ju på, som du har nämnt tidigare, ligger på lite olika nivåer i systemet. Jag tror det finns väldigt mycket kunskap att bygga på kring hur man kan gå in och titta på projekt också som faktiskt fortfarande pågår, för att titta på hållbar. Ägarskapsfrågan är ett exempel på det här som är en väldigt viktig aspekt där då. Och sen min andra punkt är bara att jag tror att det hade varit bra, det var inte med i rapporten, men jag tror att det hade varit bra om Sida ibland gjorde någon större ex post-utvärdering där man med jämna mellanrum, där man tillsätter ordentligt med resurser för att gå in i kanske ett slumpmässigt mindre. Man kan ju inte titta på hela biståndet, utan då får det vara djupare studier, då får man ta kanske 40-100 insatser, snarare 40 kanske eller någonting sånt, och gå in i dem och titta på. Och det ska ju vara då insatser som har fasat ut ur biståndet och ser hur stod sig resultaten i efterhand. Jag tror att det kan vara en ganska kostnadseffektivt lärande att göra den typen av studier, även om det också ligger på EBA att titta på sådana frågor.
Tack så mycket. Vi har för en gångs skull dragit över tiden lite grann. Jag tänkte då nöja mig med att säga att jag noterar att vi har påbörjat ett intressant samtal som både vi och vi hoppas också andra kommer att fortsätta i olika fora. Vårt nästa seminarium är inte tidsatt ännu, men det kommer handla om en effektutvärdering av Swedfunds verksamhet med avseende på deras effekter på fattigdomsminskning. Håll ögonen öppna för det. Enklast gör ni det genom att signa upp för våra utskick på vår hemsida www.eba.se. Med detta vill jag önska er en bra fortsättning på dagen, och tack så mycket för ert deltagande.